Okej, god morgon allesammans. Och vi bad alldeles nyss, men jag vill att vi ber en gång till här nu när vi ska förkunna ordet. Så vi kan bara kort böja våra huvuden. Jesus, vi ber just nu att du talar till våra hjärtan. Herre, tack för ditt ord som är rikt, som är upphöjt över allt annat. Och Jesus, vi ber just nu att du skulle välsigna vår stund tillsammans. Låt ditt ord tala till oss. Låt ditt ord förnya oss och bygga upp oss. Och vi bara ber här att du är med oss idag och ger oss en underbar tid tillsammans. Vi ber för alla de som av olika anledningar inte kunde vara med idag. Välsigna Jesus dem också. De som är sjuka, bortresta, allt vad det kan vara. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Igår så hade jag ett budskap förberett med allt vad det innebär. Och började jag fundera lite grann på det, meditera över det och så vidare. Men så kände jag att nej, jag tror inte att det är just detta som jag ska dela idag. Och för er som såg de här lapparna här så såg ni att det var ett blad med där från någon i Turkiet som skrev om en olyckshändelse. Och ni vet hur såna här saker kan beröra en ibland. Ibland är man ganska kall tyvärr, men ibland så blir man berörd. Och jag blev väldigt berörd av det här och jag började fundera på det. Inte bara just att den här personens liv, men också vad finns Gud i detta. Och det blev så att det var det här som ockuperade mina tankar. Inte det jag ursprungligen hade förberett. Så jag tänkte, okej. Vi har också den här troslöftesgivandet idag. Så jag tänkte att jag bakar ihop det här lilla kollekttalet som jag hade tänkt att ha. Med dagens budskap. Därför att jag upplevde bara att det här var någonting som Gud la på mitt hjärta. Och jag vill att vi slår upp Jesajas 55 kapitel. Profeten Jesaja och kapitel 55. Och vi ska läsa de första fyra verserna. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar. Och för inte både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. För mig så ska ni få äta gott. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Och de här tankarna är väldigt nya och väldigt spontana för mig. Så jag läser dem bara och jag vill bara kommentera på dem väldigt öppet och väldigt fritt. Och i Nya Testamentet så har vi någonting som heter Johannes evangeliet. Det är det fjärde och sista evangeliet i Nya Testamentet. Och det sjätte kapitlet. Och den 35:e versen så står det så här om Jesus. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vilket fantastiskt löfte. Och jag tänkte på det hur vi har ett behov av att äta och dricka. Det har alla människor. Och nu läste vi det här i Jesaja, hur Gud talade till Israel. Och han sa till dem att det är någonting här i era liv som inte stämmer. Det är någonting som är fel. Det är en prioritering här som inte är rätt. Och så säger han att ni har spenderat pengarna, ni har spenderat era resurser, ert liv, er energi på någonting som egentligen inte ger någonting. Och så ger han dem ett fantastiskt, som det heter på modern svenska, fett erbjudande. saker och ting är feta, då är det häftigt. Så han ger dem ett fett erbjudande. Och han säger att kom till mig och så ska jag ge er, eller ni ska köpa säd utan pengar. Och det är fantastiskt att få någonting. Det var som en kille jag jobbade med, han sa de två bästa orden jag vet, det är gratis och grattis. Gratis och grattis, det var de två bästa orden jag visste. För det innebar att han aldrig fick någonting, födelsedagar och så vidare. Men i vilket fall så tänkte jag på hur Gud ger detta erbjudande. Och han kallar Israel, precis som Gud alltid gör med oss som individer, att han kallar oss så personligt. Liksom att det inte är det här att man slår oss i huvudet med en klubba och säger att ah, nu har du gjort bort dig igen. Nu ska jag fortsätta att sända blixtar i huvudet på dig och göra livet surt. Utan han kallar oss så personligt. Och han säger liksom att det är någonting som inte stämmer här. Men jag vill samtala med er om det. Jag vill resonera med er om det här. Och så vill jag ge er ett erbjudande som är mycket bättre. Och jag älskar de här verserna. Liksom att få någonting från Gud. Den ultimata källan. Jag menar, människor söker efter så mycket i denna värld. Men denna värld kan bara erbjuda någonting som är temporärt. Gud är den enda som kan ge oss någonting som har ett evigt och bestående värde. Och jag tänkte på, jag läste lite grann i någon tidning. Och jag läste om ett modehus i London. Och det modehuset, de hade haft en tjej som hette Keira Knightley, som var 23 år gammal, som sitt ansikte. Alltså hon gjorde reklam då för olika grejer. Och när hon nu var 23 år gammal så tyckte de att nej, men hon är alldeles för gammal. Det här ansiktet duger inte längre. Så de hittade en annan tjej som hette Emma Watson, som var 18 år gammal. Och hon var tydligen snygg tillräckligt. Så hon blev erbjuden 3 miljoner pund drygt, vilket är ungefär 35 miljoner kronor, för att låta sitt ansikte synas i 2 år i deras reklam. Och den här tjejen, hon har tydligen spelat i Harry Potter som en skådespelare. Och hon har uppenbarligen redan en förmögenhet, 18-årig tjej, på 10 miljoner pund. Alltså 110-120 miljoner kronor. Ganska rik 18-åring. Och jag tänkte på författarinnan som har skrivit Harry Potter. Hon heter någonting som Rowley eller någonting sånt. J.R. Rowley. Jag måste titta vad. Är det så? J.R. Rowley. Hon har en årsinkomst. Årsinkomst. På 2,1 miljarder kronor. Och vi vet vad Bibeln säger om häxkraft. Och jag tänkte på det liksom att här blir man rik på vad den här världen kan erbjuda. Och jag tänker passa på och njut. Därför att en dag ska vi möta Gud. Och en hel värld köper dessa böcker. En hel värld lyssnar på de här grejerna och populariserar trollkonst och allting. Trots att Gud säger att det är inte någonting som vi ska hålla på med. Men min poäng är inte Harry Potter. Min poäng är inte vem som vill ägna sig åt trollkonst. Min poäng är att de här människorna är absurt rika. Och de är den här tjejen som är bara 18 år och får alla dessa pengar för att hon har ett snyggt ansikte. Och det är inget fel att tjäna pengar om jag jobbar för det. Men vem har hon fått det här ansiktet av? Hon har fått det av Gud. Men alltså liksom vi är så fåfängda liksom, och vi blåser upp oss för ingenting. Och jag tänkte bara på hur i Predikaren så står det, Predikaren skrevs av kung Salomon. Och kung Salomon var den rikaste kung som världshistorien kan bjuda på. Och han säger om allt det som han åstadkom i sitt liv. I slutet på sitt liv så säger han om alla rikedomar han hade samlat på sig, alla byggnader han hade byggt, allt som han hade gjort i sitt liv. Han säger om det, det är fåfängt, det är fåfängt, det är fåfängt. Han säger att allting vi gör i detta liv och i denna värld, om det inte har en koppling
till den levande guden, till skaparen, ja då är det fåfängt. Och det säger han som världens rikaste kung. Och jag la fram till er ett blad som är från pastor Matti Sirbjö. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, många av er gör det. Men för er som är nya. Han är en finsk man som har varit ute på missionsfältet i 30 år. Han var bland annat i Sverige tror jag i 6 år och bodde här under en tid. Många av er kommer ihåg det. Och han har varit ett par år nu i Istanbul i Turkiet. Och vi vet att det här är ett missionsfält som vi skulle beskriva som väldigt trögt. Det är väldigt svårt och många har så att säga inom citationstecken misslyckats där. Och man har inte lyckats att etablera så mycket arbete. Men han har varit där och han är trofast där och han förkunnar detta enkla budskap, evangeliets budskap. Och för en tid sedan så brukar jag lyssna ibland på ett radioprogram som heter Grace Hour, Nådestimman. Och det går, man kan lyssna på det via internet, man kan lyssna på det via kortvåg. Och det är ett kristet amerikanskt kristet radioprogram som går ut över hela världen. Och han ringde in till det här. Och han berättade den här historien om den här pappan som hade kommit till tro. Och han hette Ilhan. Och han hade en son som hette Barish. Och jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men i alla fall så hade de här pojkarna varit ute och lekt. Och den ena killen, han hade rört vid en elektrisk kabel. Så han hade blivit helt och hållet elektrifierad. Och hans, jag kommer inte ihåg om det var en vän eller om det var en kusin. Men den här andra killen, han försökte rädda honom genom att ta tag i honom. Men strömmen gick genom honom och in i den andra killen också. Så de blev helt brända. Och om ni ser de här bladen som ligger så ser ni en bild av den ena killen. Som är alltså den här killen som heter Barish. Och han har alltså inga armar och bara ett ben som är mer som en stump. Och jag tänkte på hur den här tjejen som är 18 år, hon har fått ett vackert ansikte av Gud. Och hon tjänar enorma pengar. Och lever ett fåfängt liv. Jag känner henne inte och jag anklagar henne inte, jag dömer henne inte. Men jag tänker på den här killen. Vi kan knappast titta på bilden. Det är någonting konstigt när man tittar på den, eller hur? Liksom att det ser så onaturligt ut. Man har inga armar, man har inga ben och så vidare. Men jag bara tänkte liksom på hur vi kan lätt säga liksom, Gud är inte rättvis. Gud är inte rättvis. Därför att han låter en tjej ha ett vackert ansikte och tjäna miljoner och miljoner och åter miljoner. Någon annan ligger i en sjuksäng, kan inte röra sig, har inga armar och inga ben. Är sönderbränd. Men jag tänkte bara på hur Bibeln har ett fantastiskt budskap. För en tid sedan, så det är ett antal år sedan, tiden går så fort, jag kommer inte ihåg. Men det var ett par, mannen hette Graham Stain, eller Staines. Och han var missionär från Australien i Indien. Och han jobbade med en folkgrupp där. Och det var så intressant därför att vid ett tillfälle så hade han en sån här jeep. Och de hade kört ut i öknen och han, sina söner med sig. Som var i den där storleken, någonstans 8-10 år. Och de sov över i bilen i djungeln. Och några som inte gillade dem gick och tände på bilen. Så de brann upp i den här bilen. Men mamman överlevde för hon var inte med i bilen. Och när de talade med henne, det var militanta hinduer tror jag som hade gjort det här. När de talade med den här kvinnan så sa hon så här att jag förlåter dem som gjorde det. Och det här var så stort att i Indien så blev det här ett talesätt. Att när man förlåter någon för någonting obegripligt. Någonting som normalt sett anses vara absolut omöjligt att förlåta. Ja, då gör man en stains. Alltså, ja, jag gör en stains. Alltså, jag gör som familjen stains. Därför att de förlät. Och det har blivit liksom ett talesätt eller ett begrepp att göra det. Och jag tycker det är så intressant bara att här ser vi hur en situation kan tyckas så absurd. Att bli uppbränd i sin bil med sina två barn, det är ganska hårt. Och vi kan tycka att var var Gud i detta? Och, men det blev ett begrepp i det området, speciellt i Indien, som betyder att förlåta. Och vad säger Bibeln om förlåtelse? Jo, att vi ska förlåta varandra så som Gud har förlåtit oss. Därför, vad sa Jesus när han var på korset? Jo, han sa, förlåt dem som korsfäste honom. Därför att de vet inte vad de gör. De förstår inte att de korsfäster Guds son. Men samtidigt visste vi att det var Guds plan hela tiden. Därför att han skulle gå till korset. Men människorna förstod det inte. Och jag tycker bara det är så otroligt att tänka på hur Gud kan göra någonting så stort genom någonting som för oss tycks vara helt absurt. Hur kan han låta någon brinna upp? Varför kunde han inte i sin allsmäktighet skydda den här familjen som gjorde hans arbete dessutom? Det låter inte bra. Det låter inte rättvist. Och jag tänkte på den här killen som heter Barish, som vi såg på de här bilderna. Vi kan tycka att det är så orättvist. Varför skulle Gud ge någon så mycket och någon annan så lite som vi bedömer det? Men jag tänkte bara på hur Bibeln talar om i 1 Korinthierbrevet 15 och verserna 35-49, så talas det om uppståndelsen. Att vi ska uppstå med honom. Jesus Kristus var Gud, sittande med sin fader som en del i treenigheten, Fader, Son och Helige Ande, i himmelen. Gud hade en plan. Gud fadern planerade. Sonen kom till denna värld och verkställde planen. Och den Helige Ande vittnar om denna plan idag i vår tidsålder. Det var vad Gud gjorde. Och Jesus kom in i den här världen och var Gud, men tömde sig själv på rätten att vara Gud, står det i Filipperbrevet 2, verserna 6-8. Han tömde sig själv på rätten att vara Gud och han blev en människa för oss under den här tiden. Och han dog på korset och han uppstod från de döda. Och han steg upp till Gud fadern med sitt eget blod som ett fullkomligt och perfekt försoningsmedel. Och detta innebar och innebär och kommer att innebära i all evighet att alla de som tror på honom får evigt liv. Och vilket fantastiskt löfte, vilken fantastisk underbar Gud vi har. Men han blev en människa för oss. Och han är idag Gud som han alltid har varit i klassisk kristen tro. Men han är också en människa. Om vi läser i Uppenbarelseboken 5 så står det att alla människor av alla folkslag står runt tronen och lovprisar honom för att han har friköpt mänskligheten. Och det finns människor från varje ras och folkgrupp och språk, allting. Alla finns representerade och det talar om att försoningen gäller för alla människor. Detta gjorde han och det står att han var som ett lamm som var slaktat. Så det vill säga, han är en människa i all evighet. Och på något sätt, så kan vi inte förstå detta, men på något sätt så kommer alla att se att detta var hans offer. Att han var verkligen Gud men blev en människa. Och han fortsätter att vara en människa, en förhärligad människa i Guds närvaro, men han är också Gud. Han är Gud och människa i ett. Inte 50% Gud och 50% människa. Utan 100% Gud och 100% människa. Och jag tänkte på hur han visade vägen. Han är den förstfödde, står det. Bland många. Och vad betyder det? Jo, det betyder att han smakade döden. Därför att döden kom in genom fallet. Människan valde att gå bort från Gud och döden kom in i människosläktet. Och alla människor dör. Det är det enda som vi vet säkert med våra liv. Alla människor dör. Men han smakade döden, står det. Men han uppstod igen ifrån de döda. Och han är idag sittande på faderns högra sida. Och det står att han är en överste präst. Han för vår talan inför Gud. Han påminner Gud fadern om att han en gång för alla fullbordade verket så att vi kan ha evigt liv. Och han pekar på sitt eget blod och han säger detta är försoningsmedlet för alla de som tror. Och jag tänkte bara på detta därför att han blev en människa och han uppstod igen med en förhärligad kropp. Och det är exakt det det står om i första Korinthierbrevet 15, som jag sa, 35-49 verserna. Därför att där står det att vi ska få uppståndelsekroppar. Och någon säger, ja, men det är en sån där grej som någon har hittat på liksom, för att vi ska känna oss lite bättre och inte lida för att vi åldras och blir sjuka och gamla och så småningom dör. Men det är en sann verklighet. Paulus säger att om inte Jesus har uppstått från de döda, ja, då är vår tro absolut fåfäng. Absolut fåfäng. Vi kan lika väl gå hem. Vi är löjliga som träffas här och liksom be till Gud. Därför att om han inte har uppstått, då har vi inget hopp. Men, säger han, nu har vi ett hopp. Därför att han har uppstått. Och vi tror på detta. Och vet ni, varför säger jag det här? Jo, därför att jag säger detta. Att den här killen, Barish, han har denna framtid framför sig. Vi kan se på hans kropp nu och tycka att den är så deformerad. Men vet ni, om han är troende som han är med sin pappa och sin familj, så vet vi att han är ett Guds barn. Och vi vet att han lever i denna kropp under en viss tid, men han har en uppståndelsekropp som väntar. Vi må vara vackra i denna tid. Men vet ni, den här tjejen som var 23 år, hon var redan för gammal. Hon platsade inte i de här annonserna. Det var tvungen att vara en 18-åring. Så passa på och njut om vi är vackra och snygga. För det varar inte länge. Men prisad vare Gud. Han har en fantastisk plan för oss. Han har ett underbart liv. Han har en uppståndelsekropp för oss alla. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på den här. Och i första Korinthierbrevet 2:9 så står det att vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad inget hjärta har anat, vad Gud har förberett för dem som älskar honom. Så vi har en fantastiskt rik framtid framför oss, oavsett vilka vi är här. Det som gäller är inte om vi är vackra på denna jord, om vi har rikedomar, om vi är berömda. Utan vad som gäller är mitt hjärta fött på nytt? Är jag ett Guds barn? Har jag trott på Jesus Kristus som min personliga frälsare? Det är det som är viktigt. Och jag tänker bara på hur vi är i honom, står det i Kolosserbrevet 3:3. Vårt liv är dolt i Jesus Kristus. Och om vi är i honom, då är vi också sittande med honom på faderns högra sida. Det är vår ställning. Vi skapades som människor till att vara lägre än änglarna. Men på grund av fallet och att Gud har återupprättat oss från fallet och att vi nu är i Kristus, så är vi egentligen i vår ställning högre än änglarna. Nu talar jag om vår ställning, inte vår erfarenhet. Då är änglarna mycket högre. Men i vår ställning. Och vilken fantastisk grej. Att Gud har gjort detta för oss. På ett helt fantastiskt sätt. Och vi har detta som ett löfte att se fram emot. Och i Johannes 10. Och verserna 28-30. Så står det så här. Om den troende. Jag läser det. Johannes 10, verserna 28-30. Jag ger dem evigt liv. Han talar om alla de som kommer till honom. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så med andra ord, vi är i Jesu hand. Och Jesus är i faderns hand. Och de är ett. Så med andra ord, vi är evigt trygga i faderns hand. Och jag vet inte om ni såg på de här bilderna. Men den första bilden är på den här lilla killen Barish. Men den andra bilden som är på den andra sidan, den är på hans far som heter Ilhan. Och det är en bild när han ligger med sin lilla son i sängen och håller om honom på det här sättet. Och jag tänkte, där ser ni faderns stora hand där. Det är alltså faderns hand. Och jag tänkte på det, liksom att det här är bara en liten bild av hur vi är trygga i faderns hand. Och jag tycker bara det är så underbart att se att där är Barish i Ilhans famn. Och jag tänker på hur vi är i Guds famn. Och visst kan vi tänka den tanken att om vi jämför den här killen Barish med Emma Watson, så kan vi tycka att Gud inte är speciellt rättvis. Men vi vet inte vad Gud har förberett. Allt vi har, det är det här löftet. Att vad inget öga sett. Och vad inget har hört. Och vad inget hjärta har anat. Som andra ord, det Gud har förberett är större än vad vi någonsin kan tänka oss. Eller ens bedja, står det i Efesierbrevet 3:20. Det är vad Gud har förberett. Och vet ni vad jag tänker på när jag tänker på den här situationen med Barish och Ilhan? Att precis på samma sätt som Gud lät det här paret brinna upp i bilen, för att den här mamman, frun till mannen, mamman till barnen, skulle säga till det här området: jag förlåter dem som gjorde det. Och detta blev ett talesätt. Att man gör en stein så man förlåter någon. Och på samma sätt så ber jag och tänker jag att den här situationen i Turkiet skulle få öppna en dörr. Där människor säger att vi gör en Ilhan. Vi är som fadern där som trodde på Gud. Men han blev inte bitter. Och pastor Matti berättade att han tjänar Gud mer än någonsin. Han verkligen älskar att se Guds trofasthet. Och hur kan vi förstå Guds vägar? I Jesaja 55 och verserna 8 och 9 så står det att Guds vägar är så mycket högre än våra vägar som himmelen är över jorden. Hur kan vi förstå vad som pågår i denna värld? Jag kan det inte. Och jag tror inte att ni kan det här. I något mått så kan vi göra det. Men väldigt, väldigt lite. Och jag tycker bara det är så fantastiskt att tänka på vad Gud har gjort. Och vi kan försöka att analysera de här sakerna. Men jag tycker bara det är så fantastiskt att få tänka på att det här är vad Gud har gjort. Och jag säger detta därför att vi har vårt troslöftesgivande varje år. Och jag tänkte att jag ville ta med den här berättelsen i detta. Och jag ska avsluta här bara. Men låt oss bedja att den här typen av situationer skulle få bli använt av Gud på ett sådant sätt att han blir förhärligad. Och jag tror att det kommer att hända. Det här har gått ut nu över det här radioprogrammet. Det har gått ut på internet och så vidare. Och det är väldigt speciellt. Läs gärna det här lilla nyhetsbrevet som var med där. Och bara se det på engelska. Men om det är någon som behöver hjälp så kan vi fixa det och berätta det. För att det är bara en liten kort berättelse om hur Gud använder den här situationen på ett fantastiskt sätt. Så låt oss bara be att det här får bli ett genombrott. Tänk på när Gud skriver i Uppenbarelseboken till de sju församlingarna i mindre Asien. Det var de församlingar som låg i dagens Turkiet. Idag är Turkiet ett av de länder, kanske det land, där det finns minst evangelikala kristna av alla länder, av alla större folkgrupper. Det är ett väldigt land som är väldigt lite berört av evangeliet. Så vi tror att Gud ska kunna använda det, och vi vet att han kommer att göra det. Därför att Gud är inte begränsad. Så Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tänker på Barish idag, Jesus. Vi tänker på den här andra pojken också som jag inte kan namnet på. Herre, vi tänker på Ilhan, hans pappa. Och hur han omfamnar den här lilla pojken. Och hur du möter dem där. Och det här är inget falskt hopp om uppståndelsen. Det är hela den kristna trons grundpelare. Att du verkligen trodde, eller att du verkligen kom och gav ditt liv för oss och uppstod från de döda, så att vi också ska kunna ha liv. Det är det vi tror på idag. Inte på ett samfund, inte på en speciell kristen grupp som har på något sätt någon unik uppenbarelse, utan det din skrift säger och har sagt i 2000 år. Och evangeliet, det glada budskapet, vi går ut och berättar detta för människor. Och tack Jesus att du kommer att använda denna situation för att ditt evangelium ska gå fram i denna del av världen. Och vi vill bara uppmuntra er som lyssnar på internet eller kanske här, att om ni inte har tagit det här steget i ert hjärta och bjudit Jesus in i ert liv, be en enkel bön inför Gud. Jesus, här är jag. En syndare som alla andra. Och jag begär av dig just nu att du kommer in i mitt liv och frälser mig. Ge mig evigt liv. Jag tror på det du gjorde på Golgata. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod från de döda. Jag tror att du utgöt ditt blod för mig. Och jag tror på detta. Därför att Bibeln säger att var och en som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. I Johannes 1:12. Den rätten har vi alla. Den möjligheten har vi alla. Och vi gör det inför Gud, inte inför människor. Så om någon bad den bönen, så uppmuntrar jag er att skriva till oss. Ta kontakt med oss. Besök oss. Eller gå till någon annan bibeltroende församling där ni bor. Och börja växa i nåd och kunskap om detta liv som ni precis har tagit emot. Så Herre, vi tackar dig för allt det som du gör. Vi tackar och prisar dig i ditt namn. Amen.